Per Bodarve, var det en bra masters?
Det är väl alltid en bra masters. Det var ju det var det är det ju. Det är ju en bra masters. Det är alltid en bra masters. Men var det en bra masters sett till vad vi vill att det ska vara? Nej, det var det inte. Var det för dig?
Nej, jag håller med dig. Det var en lång, alltså den förhoppningen jag satt med när vi spelade in Masters-snittet häromveckan upplevdes inte. Och en del av det var ju väder. Alltså, jag tror det var två kvällar jag satt här taggad till tusen och så bara nej. Och sen även, ja men 30 hål sista dagen är inte optimalt för att hålla spänningen hela vägen. Det kändes som att typ startfältet allihop bara slocknade, vilket är fullständigt förståeligt efter en sån vecka och de förutsättningarna.
Ja, nej men jag håller väl med. Väder var en grej. Och det gjorde ju jättemycket till det. Att Brooks inte klarade av att leverera sista liksom, var det 20 hålen är ju en annan grej. Och sen så Tiger bröt. Liksom, nej, det var inte den bästa matchen vi har sett. Var det en bra golftävling? Ja, det tycker jag.
När Finland slog i sin sista där för sin 60, var det femma eller vad det nu var sista dagen, eller 68, då kändes det som en underhållning till slut lite grann för dagen. Det var mer bara, nu hänger vi här och tittar. Det är roligt att se vare sig vi vill eller inte. Och på sätt och vis tycker jag det är roligt att se det i väderförhållanden som det var, även om kanske jag hade gärna sett oss kriga 18 hål i regn med regnhandskar hela kittet utan att de bryter. Det hade varit intressant, men det här blir ju, jag ska inte säga att det blir en parodi, för det är klart jag tror vi alla har spelat golf i typ de förutsättningar som de här grabbarna spelar nu i helgen, men det är klart att man vill se 18 hål per dag så det verkligen är rättvisa förutsättningar på över brädet.
Men det gör väl även om vi ska gå in på nästa ämne, det är mer imponerande. Jag menar, gubben som vann, Mr. Kung Ram, han spelade ju de sämsta förutsättningarna. Jag kollade som statistik, han gick 2,5 slag sämre i förutsättningar än de som hade det bäst. Så att man kollar hans starttider sett till många andra så, han hade ju inte förutsättningar att vinna och ändå gör han den dominerande vinsten. Alltså att det är en världsetta vi pratar om, det är odiskutabelt i min mening.
Nej, det är samma här. Att sättet han ändå håller sig hela vägen igenom. Ja, det är bara att, vad säger man, hatten av, bocka och buga. Det är imponerande hur man kan kontrollera en golfboll på det sättet. Och även sig själv. För det var ju några gånger igår som han ändå var ute och svajade. Och så var det som att, okej, jag räddar det här och så tar jag vidare till nästa. När han sa, big goldfish.
Ja, det var ju hans statement. Ja, just han gjorde en Ted Lasso-grej där vid ett tillfälle. Ja, det är kul. Bra. Nej, men ja, det som imponerar nästan kanske mest på mig med honom, det är att det här för kanske för ett annat avsnitt just, men det verkar som att alla spelare nästan i världstoppen nu spelar typ babyfade. Det är liksom standardslaget för allihop. Men han gick ut på kan inte hålen med 13 åtminstone och sen tror jag det var någon första nian om det var typ nian eller åttan någonting. Det han slår alltså fulla drås. Alltså i det läget och ställa sig och slå helt annorlunda slag. Jag är djupt imponerad. Han har sån kontroll över sitt spel och ja, jag tycker ju Ram är som vi pratade om. Han är potentiell Tiger Woods kille liksom. Jag tror han har, det här var hans fjärde vinst på PGA-touren i år. Och vad är vi då? Vi är på 10 april. Alltså vi har gått halvvägs liksom. Det är första majorn och han är så pass bra. Sen, alltså, det är djupt imponerande. Sen gillar man ju Ram. Han är ju svårt att inte gilla. Jag menar, både du och jag har varit ganska pro-Liv. Han är ju väldigt tydlig i sin ståndpunkt om det här. Liksom att ja, men de bästa ska vara där de bästa ska vara. De ska liksom inte. Det spelar ingen roll vilken tour de spelar på. Vi ska mätas mot de bästa hela tiden. En del för senare. Men åtminstone han är ju inte Rory i sin ställningstagande.
Nej, och som jag var inne på, han är också väldigt klok känns det som. Vad var det jag läste, eller läste, det var ju en sån här meme som gick runt att grattis till Jon Rahm, den äldsta 28-åringen som någonsin har vunnit Masters. Jag tycker det på något sätt förkroppsligar han ju, det ser han ju betydligt äldre ut än 28. Men han upplevs också väldigt, väldigt mogen och eftertänksam och sånt här som jag kanske, Jon Rahm just nu är den bästa reklampelaren för professionell golf på här sidan som vi kunde ha. Och det är kul att han fick vinna om någon skulle vinna. Jag tror att det skulle vara han eller Brooks. Vi behövde någon av de två vinna. Jag tror jag skrev till dig någon gång när Russell Henley började sprattlat till liv lite. Tänk om han hade gått upp och vunnit här. Då hade vi varit kvar, tror jag, lite i samma problematik vi pratade om tidigare. Men proffsgolfen blir väldigt luddig just nu på här sidan. Liksom. Den är inte på ett bra ställe. Jag tror ändå det här är ett steg i rätt riktning. Liv och PGA får känna på varandra. PGA, kungen om vi kallar honom för det just nu, han har visat att han är bäst när det gäller. PGA är bäst när det gäller, om vi kan kalla det för det, även om vi kan diskutera snittplaceringar och sånt. Så jag tror att jag ändå kan ta det här som det avstamp mot att på något sätt mend our fences och försöka hitta en framtid där alla de här spelarna kan samexistera på något sätt. Det känns mycket mer positivt idag än vad det gjorde för typ en vecka sedan.
Nej, men jag hoppas du har rätt. Ja, och det är väl en känsla man får av alltihop att, alltså, det blir ett faktum att livsspelarna är så pass bra att de förtjänar att vara på den högsta scenen. Ja, vad hade vi då? Vi hade 3 av 6. Det är ju Reed, det är ju Phil och det är ju Brooks då. Men vad var det? Var de 16 som var med och 12 klarade katten, eller var det 10?
Jag tror 17 var med och 11 klarade. Ja, oh, förlåt. Kevin Knight drog ur sig efter 9 hål. Så att säga att det var 16 som spelade 2 runder då. Och av dem klarade 11 katten.
Ja. Oavsett vilket så är det ju ett starkt liksom statement av Liv att vi är här för att spela och att vi inte är avdankade och vi inte. Så de fick väl de ville ut av det. PGA-touren fick också de ville. De fick ju liksom en one of a good guys vann ju. Det var ju deras spelare som tog hem det här. Så man hoppas ju att liksom för oss, alla vi som konsumerar golf på det sättet som vi gör, så var det ju kanske det bästa utfallet kunde vara. Jag tror att det kanske till och med bättre än att Brooks hade vunnit. Det hade PGA-touren så att hantera.
Alltså amerikanerna hade haft jättejobbigt med det. Och touren framförallt, tror jag. Jag tror att nu blev det något på något jättefint sätt. Han är ju ändå lite amerikan ram i det här laget, samtidigt som han är europeen. Han brinner för sitt Spanien. Ja, men jag tror han är lite den ultimata personen att börja plåstra om det här lite grann.
Ja, nej, men det är en fin tävling och det var ju rätt vinnare. Det är ju så det. Och kanske värt att nämna så tidigt i podden att det var ju en solklar vinnare även bland oss i bettingen.
Jag var tvungen att lyssna igenom här och inse att jag hade Rams namn på tungan och så nej, jag tar Spieth ändå.
Ja,
då.
Men du hade ändå Spieth, det måste ha varit din bästa.
Ja, det var det. Cam Smith gick ju mest runt och han var väl varken bra eller dålig. Han gick ju mest runt och härjade och sen vet jag inte hur vi ska, vad vi ska benämna Tiger. Han var ju veckans kämpe ändå, kan jag ju tycka.
Fast du hade ändå rätt. Jag hävdade att han inte skulle lösa katten, det gjorde han ju. Nej, men om vi nu ska hoppa in på det, jag tänker vi måste ju fortsätta med ramdiskussionen när jag ändå är i bettingen. Så tänker jag så här, jag skickade dig en del klipp under den här helgen på slag. Och jag funderat på, jag tänkte att ett bra pris kan ju vara att du får följa upp och lära mig något slag. Och jag valde lite mellan Morikawas putt, som jag inte kommer ihåg vilket hål det var på, som var helt obscen, där han liksom puttade en putt som droppade in på en millimeter nedanför. Och sen så var det även Lauris chip, där han chippade upp för ett hål och kom in precis. Och då hävdade du tillbaka till mig att jag skickade att jag kan lära dig det. Så jag tänkte att det får bli din utmaning. Lär mig det.
Ja, okay. Och det var ju menar, jag lovar, jag tycker inte det är mer rätt. Du vann fair and square, det är inget snack om sakerna ändå. Jag menar, dina gubbar placeras väldigt, väldigt, väldigt bra.
Jag är ett av tvåan har ju.
Ja, så det är ju klart att det är en bra. Du missade trean, annars var det helt okej. Okay. Jag tror aldrig du filmar med där i och för sig. Men jag tror jag kan lära dig tekniken för slaget. Sen häller jag sista extra touchen. Då får du träna lite själv, Per. Där kanske.
Men ja, det tycker jag är ett spännande kommande avsnitt. För att jag tänker ju när jag ser ett sånt slag att, alltså, tekniken i sig är ju roligt. Och det är ju liksom, men jag kan tekniken. Eller jag vet i teorin hur det slaget ska slå. Men däremot så undrar jag ju hur mycket kan man faktiskt lära sig? Vad går det att liksom lära ut när det kommer till ett sånt slag? Eller Morikawas putt? Och hur mycket är bara ren. Jag är född med den här gåvan. Jag kan känna det.
Jag tror det finns en. Jag skulle säga att typ en sån putt Morikawa slår i. Men det är en viktig del, tror jag, för alla golfare att förstå. Är att när vi är på det avståndet så är det ju. De är otroligt bra på längdkontroll som de har tränat upp. Jag menar, det var någonting jag reagerade väldigt mycket på när jag såg De går runt och puttar så jäkla bra i längdkontroll, oavsett om det var hårt eller när det var mjukt efter regnet. Det var som att det spelade ingen roll. Det är ett jättebra bevis på hur jäkla duktiga de är på den delen. Men att sen att den trillar i på det avståndet som den gör, det är ju one in a million liksom. Däremot tror jag, eller är jag bestämd på, att det är klart du kan träna upp din teknik så pass när det gäller chip och pitch runt grejerna, att du därifrån sen kan lägga till den där lilla touchen. Eller om du har den där lilla touchen så kommer en bättre teknik kunna hjälpa dig att skapa förutsättningar att kunna slå de slagen, kanske framförallt i de lägena när du känner att pulsen är uppe. För jag tror alla som har lyssnat på detta har någon gång stått på övningsfältet och slagit något sånt där floppslag och typ tänkt att oh, a piece of me, a piece of him lives inside of me, när man står det här perfekta floppslaget som landar så och bara stannar. Men att göra det ute på tävling på hål 16 när det är kanske inte pengar på linjen, men du har i alla fall någonting att spela om, det är ju något helt annat. Så jag tror att den kombon är framtiden. Men även någon som har lite halvdålig känsla med bättre teknik och lite träning så kan du göra väldigt, väldigt mycket.
Vi måste diskutera Butler Cabin och
Ja.
den enormt obekväma känslan, stämningen som befinner sig när de sitter där nere, bäst amatör och vinnaren. Och alltså jag tycker det finns ingenting som är så obekvämt i hela golfvärlden som det är just den grejen de gör då.
Nej, jag förstår inte vad det finns säkert en historia till varför och vad. Varför det ska ske där inne. Men känslan är verkligen, nu ska vi gå in här och alla är lika obekväma. Och sen ska vi göra en gång inför tv-kamerorna. Och så är det klart att man då kan få bättre, på något sätt, bättre bilder kanske. Men jag tycker samtidigt att den typen av bilder är inte värda så mycket. För det är framför publiken. Ja, men sådana Cam Smith tar emot bucklan förra året på The Open med massor med folk runt om. Det är ju vad man vill se. Det är ju liksom lite, gå in i ett hus. Bara, nu ska vi göra det här lite i skymundan som för alla andra tittar på tv-bilderna. Nej, jag förstår det inte riktigt.
Jag är helt enig och det konstigaste är att de gör ju det en gång till. De går ju ut sen utanför till publiken och liksom verkligen delar ut det och gör samma grej. Då hänger Scheffler på kavajen en gång till. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Och som någon skrev i en sån bettingtråd jag var med i, att jag menar, han Jim Nance som har en diskussion, den gubbens Google-historik vill du inte se, alltså han är inte fräsch.
Jag har
Nej,
inte
det är
tänkt på det
min
så
ärliga
förut,
take,
men
eller det är inte ens min, men jag håller med om den 100%.
ja, nej, han är ju dock lite, Jim Nance säger lite till Masters vad Zacke var för golfen här hemma, så han, nu är du ny ute på lite helig mark nu och härjar.
Ja, men det är enklare när de inte är svenska.
Det vi kan lära oss av honom, det jag verkligen tar med oss, det är att killen börjar fyrputta ettan första dagen. Han supertokhookar en drive på sista hålet, 72 hålet med 4 slags ledning. In i träden, var inte ens nära att bli bra överhuvudtaget. Den är en riktig snapphook. Och ändå går han att göra det här. Han är en av oss liksom. Det var bara det jag ville få fram.
Tänk
Ja.
börja med en fyrputt och sen vinna alltihop. Det jag
Han ger
menar,
liksom bort 2 slag på första hålet.
vem är inte
Oh.
knäckt efter det?
Nej. I'll be here waiting. I promise I'm changing. I just need time.
Pace of play.
Ja, Patrick, jag gick inte och la mig som sagt. Jag satt här och mumlade för mig själv. Jag gjorde ett argt inlägg på mina sociala medier om att det är inte Liv som håller på att döda touren, det är pace of play. Och jag fick många som höll med mig och så fick jag också då information om att det var inte pace of play som var dåligt, det var en person. Sen kan man ju diskutera, det är väl typ samma sak. Men det är Patrick Cantlay som spelade med Hovland. Hovland upplevde jag frustrerad över stora delar av rundan, det lilla man fick se av honom. Sen kanske det var för att han spelade dåligt också, det är så här hönan eller ägget tänker jag. Men rapporten jag hade var liksom, det var bollar som slog in mot 15:s green gjorde Cantlay, när bollen framför dem slår ut på 17. Och då är det ju väldigt så här, hallå, golfen, vakna. Ja,
men
Augusta var
innan
det
jag
va?
går in på vad jag tycker egentligen om det här så det är klart att jag menar de bilderna. Det finns ett klipp på 11 när Cantley går in mot green och Hovland, alltså han chippar den från sitt läge. Det är ju liksom en kvart innan han är redo att vara där. Liksom det är klart Hovland var extremt frustrerad. Det köper jag. Men sen när vi pratar med play så är det så att vi alla vill ju ha upp speltempot. Det är ju så det bara det. Vi vill ju det. Så att det är svårt att ta en annan vinkel på den diskussionen. Men det har ju hänt förr, just när det gäller Brooks. För Brooks är så enormt snabb. Jag tror att det var typ Phil som hade det som taktik i en tävling. Där han aktivt gick ut efteråt och sa att han saktade ner spelet. För att han ville frustrera honom. Och så länge, om vi nu, alltså jag är ju egentligen med här, men jag försöker bara ta en position för positionens skull. Så länge han håller sig inom spelets regler så är det ju rimligt. Alltså han får ju ta den tiden. Ja, och då om han gör det och kan provocera fram sämre golf för andra så är det sjukt.
Så du menar, så konspirationsteorin här lyder alltså att Cantley går ut och gör det här avsiktligt för att påverka Kepka negativt så att Rahm ska vinna. Det är PGA mot liv igen. Jag gillar det ändå.
Nej, det är det inte. Jag tror bara att Cantley är jävligt dålig och bara håller på med det här. Jag tror inte han har någon taktik. Men jag menar fortfarande att, alltså, man kan ju inte heller. Jag bara menar lite att det kan ju inte heller vara så här att Brooks spelar hur snabbt som helst. Och därför måste alla andra göra det. Att det är liksom så att vi måste anpassa oss till den snabbaste tempo. Men samtidigt, det är klart att det kan inte ta 5 timmar att spela final. Två boll sista dagen i Masters, så det tar 5 timmar. Det är ju inte rimligt. Så är det ju. Det funkar inte. Men jag tycker ändå att det handlar ju mer regelfråga än vad det är en fråga om Cantley egentligen.
Just det. Ja, och som sagt, jag ser det i Pace of Play för underhållningens skull var katastrofal igår. Och oavsett vem det var där framme som låg bakom det. Jag trodde faktiskt, innan jag fick alla meddelanden och faktiskt hört efterhand, att det var en spelare. Jag trodde det var hela fältet som bara var väldigt, väldigt långsamt. För jag försökte titta och de tyckte det såg ut som att ja, men, de är ju ändå rygg i rygg på varandra hela vägen. Och de reglerna, det finns ju regler för hur lång tid du får ta på dig. Jag har svårt att tänka mig att de inte gick över de reglerna, men bara att ingen brydde sig om det. Och det är väl där jag kan tycka att vi har det största problemet i golfen. Att, men, även på professionell nivå, även om det är masters, men, vi måste hålla någon sorts, vår lägsta nivå måste vara bättre än det här. Vi kan inte bara, men det är okej för det är sista rundan den söndag. Ja, men det kanske då vi verkligen ska visa att om det är någonstans, om vi kan ta hand om det där, då kan vi ta hand om det på vilken PGA-tour eller DP eller Challenge Tour-tävling som helst, istället för att det blir som det blev igår. Och sen att det kan vara svårt och det är klart, vi behöver ta som du säger, vi kan inte ta hänsyn till att någon spelar snabbt. Men det jag alltid har gått på genom alla mina år är att liksom din plats som boll är ju bakom bollen framför, inte framför bollen bakom. Om det nu var 1,5 hål tomt, då känns det som att domarna borde säga, hörni, någonting behöver nog hända här va?
Ja, men jag tror inte det kommer aldrig börja där. Det kommer aldrig börja på den största scenen, utan det måste ju börja i liksom Tjeckien på DP World Tour, liksom att någon vågar ge ett straff till någon gång, att det inte bara en varning utan verkligen, ja men det funkar inte. Du måste speeda upp till tempo och sen så måste du börja underifrån. Men jag håller med dig. Det är ju pinsamt, det är ett skämt för sen är det ju, jag menar, jag var ju inte, alltså, jag skulle sitta och göra den här jävla podden. Det är klart att jag gör mitt bästa val med vaken. De flesta i liksom Europa går och lägger sig. Du tappar ju hela den grejen. Om, alltså, halva världen kollar inte för att det tar för lång tid. Sen var det inte bara speltempot, det var ju även de spelade hur många hål som helst igår då. Men det är klart att det är ett problem som golfen måste jobba med. Det är ju ett jätteproblem. Och som egen golfare så extremt svårt att förstå att det här fortsätter. Jag förstår inte att alla, alltså jag köper ju att när du spelar Masters, det handlar om pengar, det handlar om prestige, det handlar om precis allting. Och du vill göra ditt absolut bästa för att leverera din bästa golf. Men i vissa lägen blir det bara absurt. Liksom när alla andra, inklusive dina lag, de du spelar, dina bollkompisar, bara stirrar på dig. Alltså, det är inte så att det är otydligt att alla tycker att de tar för lång tid på sig, men ändå gör han saker ändå. Sam Bennett, som känns som en sån... Han vann ju Low Amateur, tråkigaste amerikanska formen av individer som... Alltså det lilla
du är inget fan.
Nej, det är jag inte, det tror jag inte du heller.
Jag är jätteimponerad över att du som, vad är han, 23-åring kan gå in och leverera det, i alla fall den skåren efter två runder.
Men ingen med det skägget förtjänar tid i våran podd. Det är jag ledsen,
det är
men det där, okay, där dagen
ja,
så. Jag,
vi
så
är
det bara. Ja, vi går vidare.
Ja.
Sen pratar vi om kungen av Augusta då. Phil Mickelson. Var gick han 65 igår? Ja, och det får mig in på en annan grej jag tycker är lite intressant. Jag menar, när man kollar på Augusta, jag är ju ingen golftränare, jag är liksom ingen så här, och det här, jag har ju slottar i mitt huvud och det slår ju fel på alla sätt och vis, men man får en känsla väldigt ofta när man kollar på Augusta att det är de som är liksom ball shapers, de som är liksom väldigt så här runt greenerna, har en känsla för det, touchen liksom. De är de som lyckas bäst. Sen faller det ju på att Dustin vann för två år sedan eller vem det må vara. Men Phil känns som att han spelar i sitt vardagsrum. Liksom. Han vet varenda liten grej. Det är inte någon ny bana på liv, utan det här han vill vara.
Vi är inte jävla längre. Vi är i Augusta, Georgia. Och jag tror att det banan, jag har förstått av den här, att du behöver ju ha ett stenkoll på din boll hamnar, som du säger. Du behöver veta de här 4-5 kvadratmeterna du har att landa på. Hur långt du slår, hur slår jag den så långt? För det är skillnaden från det jag tyckte han gjorde så bra igår. Och både Hovland och Brooks gjorde det här första, och även Ram liksom. De landar bollen på rätt ställe och helt plötsligt har du mycket birdieputtar som är 2 meter. Landar på fel ställe och har du birdieputtar som är 8, 10, 12 meter kanske. Även om det är blött så kommer du liksom inte nära flaggan. Och jag tror som du säger, Phil vet väldigt, väldigt väl vart de här punkterna är på den här förbaskade golfbanan. För han har varit där så många gånger. Och när han är vass, då har han koll på de här siffrorna. Han vet hur långt han ska slå bollen. Han vet hur han slår den så långt. Och ja, det var kul att följa.
Ja, det var det. Jag håller med dig i det. Och det är kul att se den, Phil. Den film vi liksom har, den vi har saknat på liv, den som kör den här liksom, tumme upp golfen och går runt och bara njuter. Det är ju klart att det är privilegier att följa, för jag menar, det är klart att han har inte försvunnit. Sen tror man ju det, för man har ju inte sett han på länge, men han har ju inte försvunnit.
Nej, och han hade ju några sådana här, alltså, men gubben är ju 52 år. Det är klart att han har haft några slumps även när han spelar på PGA-touren. Jag menar, men var det när han vann, var det US Open han vann då för 2 år sedan, när han, det var väl enda tävlingen han typ kom topp 10 i på hela året, det var den han gick och vann liksom. Och det är lätt att glömma bort, och det är ju också så, jag tyckte det var häftigt att höra publiken, för det kändes som, på tal om den här PGA mot liv, vi blev lite påminna om att ja, men Phil är nog fortfarande ärligt talat en spelare som amerikanerna gillar. På så många olika sätt. Han kan ha uttryckt sig lite konstigt. Han kanske har en, som Tiger har anklagat honom för så många gånger, att han är falsk i att vara den här sköna Phil. Ja, så kanske det är. Men han är ändå den för så många av oss, mig inkluderat. Man hejar, när det går bra för honom så är det svårt att inte bara, ja men kom igen. Jag satt en stund igår för att säga, hoppades på att både Ram och Kepler skulle göra ett många bogis. Så att helt plötsligt upp Phil Mickelson som säger det på Masters. Bara, ja, varför inte?
Men vi lämnar en gud av golf och går in på en annan då. Han som var tvungen att bryta.
Yep.
Ja. Mr. Tiger Woods som löser en 23:e raka katten på Augusta. Och med det tangerar den absolut bästa historiken. Han har aldrig missat katten på Augusta.
Aldrig?
I sin professionella karriär.
Det är bra. Alltså det är ju larvigt.
Ja. Tänk dig då liksom Rory, han missar katten ju.
Ja.
JT missar katten ju. Men Tiger har aldrig missat han.
Ja, det var smärtfullt att titta på de här, du har säkert sett bilderna från när han haltar runt i regnet och det ser knappt ut som att han kan gå. Eller han kan knappt gå. Det är inte så att det bara ser ut som det. Och
släpp golfbilar till han. Liksom. Bara gör det. Det är ingen på PGA-touren som har gnällt. Bara låt han vara med på Majors. Men det är klart det är rimligt. Jag menar, vadå, hade han 29 hål och spelade den om?
Ja, han tror han hade det kvar.
Han löser inte 29 hål i 30 grader värme och vad det än må vara. Och ska han göra det i liksom, vad det var, 12-13 grader där och blåst och regn? Nej, det är en rimlig liksom, att han ställer in och han hoppade. Men gubben är ju, han är imponerande.
Ja, han är galet imponerande med tanke på hur paj han är. Liksom. Det är bara hatten av. Att, och återigen att kunna slå... Att kunna slå golfbollen på det sättet, att det liksom är, att det inte är golfen som är problemet, utan det är bara att ta sig från punkt A till punkt B, det är ju helt galet.
Får de hitta, om inte han accepterar, för som jag har förstått det så är det ju att PGA-touren har erbjudit honom bil, men han vägrar själv. Och jag accepterar inte det, så kommer han ju aldrig någonsin, alltså jag tror inte vi kommer se han på Masters igen.
Nej, det känns ju så. Och det är väl också, jag kan ju förstå honom i att det är, ska vi tävla på lika villkor för alla och allt detta. Men samtidigt är det någon sorts frustration när man inser det. Men du har verkligen ha spelet. Vad skulle du kunna göra om du slapp knalla runt, om du slapp ödsla energi på det? Men då skulle vi i och för sig också samtidigt landa i att om han skulle vinna 4 majors till och gå förbi Niklas, skulle då vara en diskussion att ja, men du vann ju de sista 4 med bil, så att egentligen är det fortfarande ja, det är... I'm gonna make it bend and break. Say a prayer but let the good times roll in case God doesn't show. Jag tänker så här, Per, om vi ser Liv versus PJ, vann Liv, eller snarare tycker vi Liv levererade som helhet, om vi ser till alla de här 16-17 spelarna som kom in, vad får Liv, som om vi kallar en tor som ja, betyg av dig?
Men jag tror att det här var precis vad Liv behövde, för att som golffantaster, alltså vi som bara konsumerar golf, som inte har något med torna att göra i sig, Så konstaterar vi rätt snabbt när vi får alla på en och samma tour, och de spelar en och samma tävling och de gör det här, att vi behöver ju dem. Vi behöver ju the bad guys. Vi behöver ju liksom de här sorts spelare. De är så pass bra och de, alltså, de tillför så enormt mycket. Om vi skippar placeringarna bara, vilket i sig är enormt imponerande, så är det liksom att kollar du bara liksom, det är ju så mycket, det är livsspel överallt. Och det är ju, det är bra golf, det är ju verkligen bra golf rätt igenom, och här är vi med att tävla om vinsten, och det är inte så långt från att någon annan hade kunnat vinna av dem, och ja, jag tycker det är ett såklart exempel på att vi det behövs ett nytt sätt att se på hur vi rankar golfare. Det går inte, OVG:er i befintligt skick funkar inte för major championships. Om, för annars blir det verkligen, då tar vi bort hela livet. Nu är det ju liksom några stycken som har vunnit allting och kommer spela allting i alltid. Men alla andra är ju helt irrelevanta. Det, om inte...
Ja, det känns som att vi har visat upp nu, eller vi har visat upp, spelarna själva har visat upp att det finns på den här andra touren som inte heter PGA, så finns det helt enkelt spelare som håller samma klass, om inte bättre än många spelare som finns på PGA-touren. Och att då medvetet inte ger dem någon plats, då är det ju medvetet att välja bort en X antal av världens bästa golfare, vare sig vi vill eller inte. Och det känns,
ja, men det
att...
är såklart. Och jag hävdar samma sak för Ryder Cup. Alltså, skulle inte Brooks som är i USAs Ryder Cup-team, då är det ju inte deras bästa lag, liksom. Det... Och det... Alltså, det här kommer ju vara en jätteproblem. Och fixar inte OVG:er ett sätt att liksom göra om det här väldigt snabbt. Så, vilket de inte kommer göra. Det är helt övertygad om, för de är slöare än USJ och RNA tillsammans. Men gör de inte det, så måste någon, liksom majorna gå in och säga att ah, men vi vill ha med de bästa spelarna i världen, och då får vi själva hitta ett sätt att liksom göra det på. Sen har jag ingen aning om hur rankar du en livstävling. Alltså, hur gör du? För jag menar, någonstans är det så här, de här spelarna spelar ju, oavsett om de spelar på PGA-touren eller de spelar på LIV-touren eller de spelar, så spelar de mellan 18 och 22 tävlingar om året. Det är snittet för de bästa i världen. Jag kollade faktiskt upp det. Ja. Ja. Och för livspelarna då, de spelar 14 tävlingar på liv. Ja. Skulle de spela major så är det ju 18. Ja. Och sen så lägger du till någon tävling här och där. De spelar Nation Tour eller DP verkar ju gå åt skogen. Och det är ju samma helt plötsligt som PGA-spelarna. Allting som var diskussionen om att ingen ska spela golf längre, den faller ju fönstret, för att nu spelar de lika mycket golf om de spelar majors. Ja, jag vet inte, jag tycker det här är, det är jättesvårt för golfen, för att alltså, vi kommer ju tappa vi hela livet. Vi kommer ju ha den här diskussionen i 5 år, var de bästa med.
Ja, och jag tycker att det Masters har visat, i alla fall för mig, och det redan efter första dagen, tror jag skrev det till dig, eller om det var du som skrev det till mig, det här, det är ju solklart att vad han den här tävlingen varit utan livspelarna inne. Bara, och det är idag. Tänk om som du säger, om 2 år och de inte är där överhuvudtaget. Då kommer det kommer jag ju sitta och tänka. Ja, men vad hade hänt om X och Y och Z hade varit med då? Hade inte de kunnat hävda sig? För det gjorde de ju när de var med sist. Så det enda som skulle, bästa som hade kunnat hända så att hade det varit om alla livsspelare hade missat katten. Då hade man möjligtvis kunnat fortsätta med de här trötta argumenten om att det är spelare som inte bryr sig om sitt spel och inte bryr sig om resultat utan bara vill casha in. Och den hoppas jag att den dör nu. För jag menar, när spelare som Rory bränner katten och 11 spelare på liv klarar den, då blir det liksom så här, kan vi bara inse att golf är svårt. Rory är absolut inte en dålig golfare, det är inte det jag säger, utan mer bara att det är så mycket som går in i det, men att på något sätt, och det är nog det jag tröttast argumentet av dem, men det jag har tröttnat på är det här att vi inte längre, vad ska vi säga, ger de här spelarna plats som de har förtjänat i form av att vara fantastiskt duktiga golfare. Sen finns det många andra saker man kan diskutera, men golfspelare är de ju, och de har ju varit där uppe i toppen av en anledning, och det har ju inte bara så försvunnit.
Nej, men vi är helt överens. Det måste finnas en lösning på det här. Det här funkar inte. Så här kan vi inte ha det. Det går liksom inte att de rankas som noll i overall i golfen, utan att det måste vara ett bättre sätt. Jag tror precis som du sa att Masters var ett tydligt exempel. Och jag tror även att alltså de största kritikerna och liksom inser att det är för många bra golfare på liv för att ignorera dem.
Jag har en fundering till innan jag har tömt det här ämnet helt och hållet, Per. Och jag nämnde han vid namn, och vi har inte pratat så mycket om honom hittills. Jag ska inte prata så mycket Rory ändå, men ska jag prata om en sak som jag inte kommer kunna släppa på väldigt, väldigt länge. Och det är att göra on-course live commentary under typ en av de största tävlingarna i om året. Nu tycker vi att en AirPod i örat på... jag tror det bara hände Rory och Max Homa. Sen klart det kanske var för dåligt väder.
Ja, jag men... tror Thomas gjorde det med, va?
Ja, han kanske gjorde det. Ja, titta. Ja, det gick ju bra. Homa gick med vidare i alla fall. Han klarade med katten.
Ja, men det var... Men alltså, jag håller med dig. Jag förstår varför de gör det. Jag fattar att de vill gå efter DP. Jag har ju kört det på rätt länge. Att de går med en komik framför mig. Jag menar, för Rorys del. Det är den enda major han inte har. Han spelar inte supergolf och ska han ställa sig där och göra det. Det är ju precis som jag sa i förra avsnittet som inte, alltså det här, ska han, måste han vara frontchild för PGA-touren, USGA och RNA i allt han gör? Kan han inte bara liksom fokusera på golfen ibland?
Ja, det är tydligen för mycket begärt.
Nej, jag vet inte. Det är ju svårt att förstå riktigt hur han resonerar i vissa lägen, Rory McIlroy, som är ändå så sund i så enormt grejer. Jag fattar inte det.
Jag köper också konceptet. Jag tycker att det finns ju något där att höra vad spelarna tycker och tänker under spelets gång. Jag tycker ibland...
Men behöver du det i The Masters?
Nej, jag tänkte landa i det. Att jag kan tycka att det tillför lite på typ en... Jag vet att de gjorde en Scandinavian Mix första året på Valda till exempel. Ja, men på den nivån, men även då är det ju typ när du går från driven till hjärnslaget och när du börjar närma dig, då går journalisten därifrån. Medan här var det ju liksom, vi slog och sen så fort efter har du slagit direkt på. Men de här, jag hoppas att de har viktigare saker att fokusera på än att svara med det.
Ja, men jag såg någon bild där Homa står med den här airporten i örat när han puttar.
Ja, bara, ja.
Får runda av liksom. Var det en bra Masters? Nej, det var inte en superbra Masters. Det var det inte. Var det en fantastisk golftävling för mig? Ja, det var det. Men det var inte en av de tävlingarna som man liksom kommer komma ihåg i all evighet.
Nej, jag tror man kommer komma ihåg den. Min förhoppning är att vi kommer komma ihåg den av andra anledningar än själva spelet. Och det var den här kanske blir som sagt avtramp för framtiden för golfen på herrsidan. För jag ser det, jag hoppas och tror att vi kan få se en positiv utveckling av hur det kanske går att samexistera. Säger man så, det gör man. Samexistera hela, både PGA-touren och LIV på något sätt. För är det något som är ännu tydligare nu, jag visste det innan men nu har jag fått det bekräftat, att jag vill se golf med de bästa golfarna, oavsett om det är damen här sidan. Jag vill veta att de bästa spelarna är med och slåss på, oavsett vilken tour det är, oavsett vilken tävling det är. Om alla är med, då tycker jag det är skitkul att titta på golf.
Nästa major är ju damernas. Och då spelar de,
Ja.
vilken major är det?
De spelar The Chevron Championship.
Och vad spelas den?
Den spelas, alltså för detta A&A Inspiration, den spelas på The Woodlands i Texas.
Det är
Kommer
ju
jag
helt
ihåg.
fantastiskt. Det är väl den, vi har en del svenskar som har vunnit den, va? Jag tror att hon, Pernilla Lindberg, har vunnit den åtminstone. Jag har för mig, jag har sett henne hoppa i
A&A
poolen där.
Inspiration. Ja, Pernilla har vunnit. Annika Sörenstam, givetvis.
Ja, givetvis.
Har bara vunnit den 3 gånger. Helena Alfredsson.
Ja. Vi kanske skulle lägga ett avsnitt om bara fokusera på majorvinnare på damsidan, för vi har så sjukt många. De är så
Det
duktiga.
tycker jag. Det tycker jag. Jag tror att vi, alltså, ja, alltså, den generationen från de som spelar nu innan det, de generationer innan det, behöver lägga mer fokus på. För jag tror att, alltså, en sån som Annika Sörenstam håller på att glömmas bort. Vilket är i Sverige. Vilket är helt
Nej,
galet.
sluta.
Jo,
Säg inte så
jag
ens.
säger så. Jag har hört för många som inte tänker på henne, vilket är helt såhär, va?
Nej, det är otroligt. Vi har ju, det är mycket kommande roliga ämnen. Jag tycker att ett ämne om Ludvig Åberg är ju också, nu byter jag ju från damerna igen, men jag menar, när man ser sen Bennett då som är rankad rätt mycket lägre än Ludvig, man blir rätt sugen på att få ut en svensk golfare där igen.
Ja, det gör man. Det gör man.
Sen har vi de första svenska rundorna på G. Jag sitter och kollar på ett 12-gradigt Jönköping och Vättern utanför fönstret här. Nu är man peppad.
Och så in i bomben. Så in i bomben.
Ja, men du, tar hand om Halmstad, Max.
Jag lovar dig, Per. Så tar du hand om Jönköpingsområdet.
Jag lovar att göra mitt bästa.
Ja.
Så ses vi snart igen.
Det gör vi. Tack för
Ja.
idag.
Du med. Tja.
Tja!